With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja du, hej, jag heter Dominic Hensel och jag är en av Sveriges 20 roligaste.
Du sitter och äter ett ägg samtidigt, ser jag. Det har ingen annan gjort. Alltså, jag tror inte, eftersom det här är inte tv då, så kanske den meningen bara flyger förbi. Men det är alltså ett ägg, du håller ett, någon slags rått, inte ett rått ägg, det är ett kokt ägg som du äter som om det vore ett päron.
Ja, jag tog med ett ägg för att jag är ganska dålig på att äta lunch. Jag ska squasha 3 mot en man som jag återigen kommer att få stryka för att han är mycket bättre än mig. Men det är så jag tycker om att jobba. Jag tycker om att springa mot någon som är en tiondel snabbare. Så att jag liksom försöker hinna kapp den tiondelen ständigt. Så att jag blir bättre.
Det är därför du gillar att giga med mig.
Därför jag älskar att
giga
med mig.
Nej, men av alla då som är intervjuat så måste jag ju vara... Jag gillar att vara transparent och säga att du och jag... Du kanske är den som jag ändå... träffar mest privat av de jag intervjuat i den här serien.
Och då hör det till att vi ses i princip aldrig.
Men jag är inte så social av mig.
Nej, men vilket inte jag heller är. Men jag tror att, det finns något outtalat i det här. Det finns också relationer som pågår, som kan pågå livet ut, där man faktiskt i princip aldrig kommunicerar. Men man vet ändå vad man har den andra och man vet att man har den andra.
Det är ganska fint. Jag vet, ja men... Alltid, eller inte alltid, men några gånger till exempel när jag har kommit hem och haft något slags miserabelt företagsgig där man känner sig nästan våldtagen, så har jag, man har slängt iväg något sms till dig eller man har smsat till dig så du ringt upp och så man bara fått prata av sig lite. Någon slags, jag vet inte varför det har blivit så egentligen, men jag alltid, från första gången jag såg dig nere i källaren på den här hemska, eller det är ett bra ställe, men det är ändå en väldigt amatörmässig sfär, den där Big Ben-klubben där nere i källaren. Mycket amatörer. Det här var mellandagarna 2008. Jag hade inte själv börjat med stand-up. Och det var komiker efter komiker rev ut sig. Alltså, inte den här obehagliga stämningen som det kan vara på ett stand-up-klubb när det är dåligt bara. Ingen vill vara där. Publiken mår dåligt.
Det hjälper.
Nej. Inget hjälper. Publiken mår dåligt, komikern. Det är bara och så gick du upp och rev stället. Och jag och mina vänner var... Jag hade aldrig sett dig då liksom i stand-up-sammanhang. Och jag blev så... Det var som att nivån, eller ribban bara höjdes något enormt. Och så tänkte jag, herre jävla, vem är den här lustiga killen?
Killen som är så bra på Big Ben.
Ja. Bland annat körde du då, jag minns en gång när jag nästan trillade av stolen. Jag brukar inte göra det, men just du drog en rutin som du inte kör så mycket längre, men som du hade då, som handlade om en Kina-krog. Mycket om Kina-krogar. Alltså att de har alltid en enorm meny och att det var en kille där som sa att hej, jag heter Leif, han som jobbar där, servitören. Och du säger, Leif, vad är det för jävla namn? och att han dyker upp från underbordet någon gång och tar en fråga.
Det är så lite att göra så att han måste liksom hitta på grejer att
Och då var det någon gång när du beskrev att han dök upp under duken och sa, ska det vara en cola eller någonting? Och då kom jag att jag nästan trilla av stolen för att det var så roligt. Den kör inte mycket längre, den är lite pensionerad.
Ja, jag kan, det händer att jag drar den någon gång om jag är ute i landet. För det var ju ursprungligen så att det fanns en Kina-krog som tyvärr inte finns längre i Katrineholm, tror jag. Där de hade en markis på vilken det stod fullständiga rättigheter. Men det stod fullständiga rättigheter inom citationstecken. Vilket jag tyckte var väldigt kul. Och jag gick in där och käkade, för jag tycker om att uppsöka någon sån här lokal sylta när jag kommer till en ny stad. Och jag brukar gärna vara där några timmar innan så att jag hinner bli lite Katrineholmsbo eller Örebrobo. Eller, men så att jag hinner så här vibe in stället, vibe in stan, prata med främlingar och sådär. Och där då säger servitören, han är på mig, han är, alltså det är typ jag och fyra så här killar som står och sitter och snurrar på varsin Sofiero 16 och 15 på eftermiddagen, och jag vill bara ha lite lätt och jag ber honom vänta. Jag vill kolla i menyn. Han bara, kolla. Ja, jag vill kolla lite. Jag kollar lite. Han bara, kolla light. Jag bara, ja, ta in en kolla light. Men liksom, take your time. Och där föddes att det här är ju kul. Det här liksom händer ju inte. Alltså, kolla lite, han upptappade det som kolla light. Och det var ju väldigt roligt.
Men då såg jag dig och sen så var jag tillbaks. Såg det på lite olika scener och sen så började vi prata någon gång. Jag tror första gången var backstage på Långholmen, skrattstock. Det här enorma publika utomhuseventet som var tiotusentals personer när det var bra väder på den tiden.
Mm. Jag minns det mötet mycket väl.
Mm-hmm.
Dels så var det någon fuck up i schemat så att jag var beredd på att gå upp på scen när, jag tror det var antingen Janne Westerlund och Jakob Ökvist som går upp och säger så här, nu är det paus. Vilket det är en väldigt, det blir en sån här tvär inbromsning. Det är som när man har...
Du var redo att gå upp?
Jag var redo att gå upp. Jag var liksom sisten upp i ett block. Det var så här olika block. Att nu är det så här, nu är det den sortens komiker. Nu är det typ så här, Oslipat har sin del. Nu har Mack från Skåne sin del. Nu har så här, några Brunn sin del. Och då skulle jag vara liksom sisten upp. Och då var det inte så. Och det är en sån där, det blir ju med att man någonstans, i alla fall jag förbereder mig inför giget. Jag märker ju, kroppen vet ju av när det är dags att gå upp på scen. Alltså vad som än händer precis de här sista 30 sekunderna, så vet man liksom att nu sugs man liksom in, alltså man transformeras liksom genom det här egna inre sugröret, och så bara utkommer någonting, scenpersonen. Och det blir så sjukt snopen när det inte händer. Och sen så här tända till. Tända om. Och, ja, det är märkligt. Men jag gissar att det är väl ungefär som att man ska, liksom, man ska vara beredd på att nej, du får inte riktigt komma än. Du får hålla dig ett litet tag till. Nej, du får inte det sista jucket. Och det är en konst. Och den jobbar jag fortfarande på. Att dra med, att stoppa precis innan sista jucket. Och släppa loss det senare.
Det är sånt man ofta läser i söndagsbilagor. Katarina Janors gör tips för män med för tidig utlösning.
Mm. Jag har inte problem med exakt just
nej,
det.
Nej, jag bara säger att det är där ibland läser man någon sån här. Jag vet inte hur jag hamnar på sådana tipssidor heller, men jag har inte heller de problemen.
Men jag minns det mötet att du kom fram där och var väldigt artig.
Ja, men det var
och
bra.
Och sträckte fram handen och presenterade dig. Ja, men let's face it, det är liksom, är inte det vägen in till alla? Att man tittar någon i ögonen, sträcker fram handen och säger, hej, jag heter XX. Jag har tre söner. Jag tycker att min uppfostran är rätt liberal, men vissa saker måste de ha klart för sig. Hälsa, titta i ögonen, svara vid tilltal. Du kommer långt i livet då. Det blir inte liksom, du kommer få mindre problem om du liksom, om du har den grunden, liksom den grundviben när du träffar någon person, så är det är så man kommer in.
Jag minns också mötet, och jag minns att jag var artig och jag såg roligt upp till dig för att jag tyckte du var så rolig. Men du är ändå lite out of character för mig, för jag brukar tycka sånt där är lite jobb, de här sociala, fast det kanske var att jag såg att du inte heller var en tjena typ. Förstår du, jag kanske såg att det fanns ett mörker i dig som jag drogs till.
Det tänkte du, det här liksom, vad var det så här, för 4 juni, det är liksom det, ljuset blir inte vackrare eller mer ljust i Sverige än det datumet, men det här är en kille som ändå utstrålar någon slags mörker. Jag tror jag går och hälsar. Han verkar inte ens vara typen som gillar att hälsa, men jag gör det ändå bra, tack.
Ja, jag tror att det kan vara.
Det är en fin komplimang, tack.
Ja. Men visst finns det någonting där du är ändå inte, det finns ju en liten kultur bland komiker att det här ölhänget, sitta kvar, ryggdunkandet, hänga stora, nästan lite studentikost, hänga kvar efter gig i källarlokalen. Du är ju inte riktigt den.
Nej.
Killen.
Nej. Men jag är dålig på det där. Jag har ju en extrem, ett extrem behov av att ha någon form av hemkänsla. Därför kan det vara lätt för mig när jag giggar utanför Stockholm. Och det låter paradoxalt, för det är med att jag är uppvuxen i Stockholm. Jag har ju bott här sedan jag var 4. Mer eller mindre i innerstan hela tiden. Så borde jag ju vara mer hemtam med. Jag vet ju också hur det är när man är efter gig och att man vissa vill prata och sådär. Så, jag kan bli så. Dels vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Och så är jag rädd för att är jag för tyst, då blir det konstigt. Börjar jag prata så kanske jag tar över. Så att jag sitter mest och lyssnar och hummar med och de gånger jag stannar. Men ibland är det jättetrevligt om man ser till exempel ett gäng utanför Stockholm. Det kan jag tycka enormt mycket om. Att man hänger på dagen och kanske tar en promenad och besöker någon plats. Eller att man hänger då efter gigget. Jag brukar alltid ha med mig ost och salami från Stockholm. Hur gigget än går, så vet jag liksom att jag har ost och salami på rummet. Och gillar jag sällskapet jag giggar med, så brukar jag ta ner osten och salami och så köper vi viner och så hänger vi vid någon bord i en tom restaurang med den medhavda ost och salami. Förlåt, tog ni med den här osten och salamin? Är den härifrån? Nej. Har du en korkskruv? Så det hänget gillar jag mycket, mycket mer. Där kan jag känna mig mycket mer avslappnad.
Men hur har du hamnat där? Har du alltid haft den personligheten lite, för så uppfattar jag mig själv och så ser jag dig lite också, alltså att den inte på scen väldigt extrovert, av scen nästan lite mer introvert.
Ja du.
Men är det något du känner att du haft med dig sen du växte upp?
Det är väl någon slags så här exhibitionist med torgskräck. Jag kan ju tycka, det är så otroligt svårt att förklara. Jag vet vad du menar och jag håller med dig. Och jag kan inte förklara så här, men det är därför att det är si eller så. Jag har ju, jag tycker ju att det är otroligt skönt att vara generös och kärleksfull och omfamnande mot min omgivning. Samtidigt som det finns vissa detaljer ibland som gör att jag bara kan inte vara det. Jag känner att, fan, jag spelar det här. Jag spelar vänlig fast jag inte är det. Det eller så är det. Och jag, det är samma sak. Fan vad trevlig du var igår, kan jag få höra. Då blir jag jätteglad.
Man blir glad, tror jag, för att man känner någonstans att man kanske har gjort sin roll väl. Alltså för det blir ganska ofta, känner jag, att det blir som en, man vet ungefär hur fan är en trevlig kille på en fest.
Ja,
så jobbar jag mycket. Man går in i en roll som man tror att nästan som en psykopat närmar sig. Alltså man låtsas leva ett liv i väntan på att man ska förstå riktigt vad man håller på med.
Men jag tror att en kväll, det är sådana detaljer som går igenom, ungefär som möten med människor, som går igenom ett raster. Som går igenom olika slags filter. Och ger man de här detaljerna godkänt. Alltså kommer de in någon slags kärna. När man tänker så här. Men det här godkänner jag som autentiskt. Då öppnas liksom. Då öppnas valvet. Och den här sjusiffriga koden. Så hör man lite så här. Och så börjar valvet öppnas. Och så blir det generöst. Men det är inte alltid den här koden stämmer. Och då försöker jag bara sitta och så här vänta ut mig själv att bli så här, men var tyst, lyssna, le, så här, nicka och försök lyssna.
Men om vi då pratar om dig som komiker, som underhållare, som estradör. Många komiker som man pratar med nämner ju ofta dig som en av deras favoritkomiker. Så du är ju en...
Det är fantastiskt.
Ja, men det måste ju betyda någonting lite extra.
Ja, men det betyder ju naturligtvis jättemycket. Det är ju självklart att det är viktigt att, alltså ur en professionell synvinkel, att andra duktiga yrkesmän och kvinnor tycker att det jag gör är bra. Eftersom jag är så fixerad vid kontakt. Alltså jag är sjukligt fixerad vid att det ska kännas att det är kontakt. Jag vet inte, jag kan inte förklara det, att man är liksom det är bara här, det är bara här och nu. Det finns liksom inte ens ett nyss eller ett snart, utan det är bara här och nu. Och när det infinner sig och jag känner att det här är bra och någon annan erkänner det, så blir jag naturligtvis överlycklig.
Hur översätter sig det, alltså att vara en komikerfavorit är en sak. Mm. Sen att vara någon slags breda massans favorit är något helt annat.
Mm.
Ofta.
Ja.
I alla fall.
Alltså ja, det kan ju vara. Så man kan ju, jag tror inte att det där är... Det där behöver, att det ena behöver utesluta det andra. Alltså en skicklig yrkesman eller kvinna är ju, går ju hem. Det är ungefär som jag brukar jämföra det med. Och så ser man något riktigt, riktigt välgjort typ på tv, så får det både kritikernas och publikens gillande, hur smalt det än. Jag tänkte på om det var Bergmans sista, den här Den goda viljan. Den var ju helt fantastisk. Allt är väldigt bra och alla gillar det, för det finns någonting där som är universellt och alla, nästan alla känner igen sig. Och sen kan det ju vara... Sen finns det ju väldigt många olika sorters humor, väldigt mycket olika genrer och sådär, men det finns, jag tror att det finns någonting universellt som gör att det föder en lättnad, det föder liksom glädje och skratt och någonting avslappnande. Jag tycker att jag är folklig. Nej, men alltså jag tycker, alltså jag tycker väldigt, väldigt mycket om en speciell typ av uppdrag. Det är om jag blir kontaktad efter något klubbgig av en person som säger att skulle du vilja komma och gigga hemma hos oss i vårt vardagsrum? Min man fyller 30. Vi blir 35 personer. Det är, alltså, kan man bli mer folklig? Men att man kommer och har en karaoke-mick och ett litet set där som de har hyrt. De spar in pengar på maten för att de ska ha råd med underhållning. Det tycker jag är... Alltså i min värld så blir man inte folkligare än så. Att man får gigga hemma hos någon. Från allt från så här Sonja, 84 år, till Erik, 11. Där sitter de släkten. Men jag kan ju bara gå upp och vara Dominik. Vara den personen som den här kvinnan säger så här, men vi ska ha honom, och det här kommer bli... Jag såg honom på Raw, det här kommer bli kul. Det här kommer ni gilla. Och så blir det så. Sen hänger jag med familjen och sitter liksom och kramar Sonja efteråt. Och hon berättar lite om sitt liv när hon var liksom på 30-talet. Och så blir det rödvinslir. Och sen somnar jag liksom halv två på natten och är överlycklig.
Men det här känns ju som en helt annan person än den vi pratade om i början. Om du inte känner dig bekväm med Erik Bamberg på Big Ben, men med Sonja 84.
Ja, men jag säger det. Det där är väldigt, det är väldigt olika från gång till gång. När det här, när jag har godkänt någonting som är autentiskt, så blir det, ja, men då är alla, då är det, då kommer, då öppnas alla dörrar.
Men om vi beskriver dig då som på scen, för du är ju skådespelare också och guldbaggeprisad till och med, den här filmen ni gjorde i, var det 2 år sedan?
Ja, precis. Den fick Guldbagge 2013. Dance Music Now av Johan Jonasson.
Ja. Jag såg dig på dyka upp där på scen och var stolt man kände sig. Jag brukar alltid vara missunnsam mot folk.
Mm.
Men just där så kände jag, det var fint. Det tycker jag är ett ganska bra tecken på att man faktiskt genuint gillar en person. När någonting sånt där händer och man kan inte styra sina känslor.
Ja, ah, vad skönt att höra. Den dagen var så extremt emotionell. Jag hade stått med min mamma och med min son skulle till Lund den dagen. Han hade kommit in på läkarlinjen och han reste den dagen samma eftermiddag. Så att jag och min mamma och Vincent, som han heter, min äldsta son, hans mamma Åsa, står och så där maratongråter på perrongen på Centralen. Och jag kommer ihåg att jag var så här, men nu är han stor. Och sen så kommer, och sen så händer det här på kvällen. Och det var så sjukt. Alltså det var så, det var bara too much. Det var bara, ja, det var helt för mycket. Det var extremt känslomässigt. Känner jag nu också att det blir, så jag hetsätter några vindruvor här nu.
Nej, men det var en kombinationen av att din son spred ut sina vingar och för det kan jag förstå. Det kan jag tänka redan nu, vilket helvete det måste vara. Alltså när någon man har fött upp plötsligt ska flytta ut.
Nej, men det var bara så stort att han hade, att hans liv skulle börja, och hur det aldrig var så. Jag menar att hans liv skulle börja på en annan nivå, att han hade tagit beslut att han skulle, vilket jag välkomnade otroligt, för att han kom in i Uppsala också, och jag är väldigt glad över att han valde Lund, att det inte var så nära till mamma och pappa. Jag tycker att liksom det borde ingå i allas så att säga prevuxenhet, att man går ut åtminstone gymnasiet och sen, ja, men rör på sig på något sätt, antingen pluggar i någon annan stad eller bara drar från Sverige och tvingar sig själv att vara borta från morsan och farsan i, jag vet inte, jag har något halvår i alla fall. Jag tror att det är väldigt viktigt för, viktigt.
Och sen senare den kvällen då så åkte du till cirkus.
Så åkte jag till cirkus och så, det blev så, började jag tänka på Vincent igen och på Leon och som är hans lillebror. Och ja, men det blir ju alltid, alla stora grejer så tänker jag på mina barn. Allting som är, när jag gör någonting riktigt bra så tänker jag på mina barn. Att de kan, eftersom jag är otroligt stolt över dem. Men det är så alltid så här, gör jag dåligt ifrån mig, vilket inte händer så här avsällan heller, är ju så tänker jag så här, ja, men skönt att ingen jag gillar såg det här. Leon som du har träffat som fyllde 18, han som också jag vet att det var svårt att glömma, för att han kritiserade dig någon gång på Syster och Bror i Stockholm, att han tyckte liksom att du var kul fram tills, och så gav han lite konstruktiv kritik, och så kom jag ihåg att du hade lite svårt för att hacka i den, och han typ 15.
Det är ju värsta man kan få.
Men han var ju faktiskt och såg oss på Norra Brunn förra veckan och tyckte du var fantastisk.
Ja, vad roligt. Mm. Han är lite äldre nu också, jag tänker att han blir lite visare med åren.
Precis, det är kritiken bättre.
Nej, men det är det värsta man kan få när han kommer fram så här, kul, en sak bara. Mm. Tänk på, han hade ju rätt, det var ju det som gjorde, det var därför jag ville. Jag för mig att jag sa till dig efter då när han kom fram, så här, hade det varit någon annan son så hade jag klappat till honom. Men nu slår jag inte 15-åringar. Det var kul att han var där med några kompisar bara och kolla.
Ja, han var där med sin han var där, vet du vad, han är polare med Roffe Skoglunds son, du vet, vi hade i alla fall tur med vädret. Hans son som heter Theo, som jag hoppas kommer att gå ner i Big Ben-grottan någon gång och testa, för att han är sjukt kul. Han är jätte, jättekul. Det är väldigt roligt med, det är ju väldigt roligt med roliga personer, och jag kan ju inte säga, jag menar, när det bara studsar. Jag tycker ju om när det studsar. Jag gillar ju den lite nerviga typen. Jag älskar Petra Mede. Jag tycker du är fantastisk. Jag tycker din fru är fantastisk. Det finns liksom någon Kristina, det finns en nervighet som är en omedelbarhet som där ditt svar är liksom, kommer så tajt på mitt så att det blir nästan som ett osynligt humorlim. Också återigen den här kontakten, att man liksom, man förstår
det finns alltså en förståelse i humor.
Mm, absolut.
Det finns ju ingen, alltså det är ingen slump att kan man inte skratta med sin med den man lever med eller med de som man har nära och vill umgås med, men vad fan bygger man då den vänskap eller kärleksrelationen på om man inte kan ha kul? Även hur vissa perioder än ser ut, kan man inte garva åt vad det än är, så tror jag att det är rätt förutsättningslöst faktiskt.
Fast man träffar ju ibland sådana par där killen eller tjejen är så här, nej fan, hon eller han är inte, hon är inte så kul sådär, ja, men det har man med, ja, polarna sen, eller det, ja, har man med...
Ja, jo visst, jag kan respektera det, men det funkar inte för mig.
Nej, det funkar inte för mig heller. Jag har väldigt svårt att se den, hur man kan komma hem och mötas av någon där det inte studsar. Men jag ofta tänkt på det, tycker jag, när man träffar någon som man inte känner. Och så kanske man lirar upp en volley till någon. Mm. Alltså för att vi som ändå på något sätt är roliga, mm, det är så vi pratar med folk. Mm. Vi är nära till att gå in i skämt.
Mm.
Eller driva med något, eller vara absurda.
Mm.
Och då märker man ganska snabbt på bara några sekunder när man har lagt upp en sån här volley till den andra, om hen har förmågan att smärsa. Eller, alltså, man kan känna av den där rolighetsnerven. Det blir lite som att dansa. Nu kan jag inte dansa, men jag tänker man dansar med någon och man är bra på det. Så dansar man med någon som absolut inte kan vals.
Ja, men jag tycker det är väldigt, väldigt bra jämförelse med just dans. För dans har ju också med mod att göra. Alltså det är en väldigt bra jämförelse. Om man vågar dansa, även om du inte skulle få ens en sexa av Let's Dance-juryn, så är modet att du lyder din kropp. Ungefär som när man går upp på scen. Och du behöver inte vara svinkul, men om du lyder den du är, det du vill säga och det du tycker är kul, då kommer det kommer att komma igenom, och folk kommer att erkänna det som, ja men det var någonting, det var något. Det kanske inte var allt, det kanske inte var klockrent, men det var någonting där som modet att vara sig själv och att röra sig som kroppen vill röra sig utan att någon ska tycka någonting, eller vad, gud, jag ser konstig ut när jag säger, eller låter jag konstig? Vad tycker folk om jag säger så här? Det är ju en väldigt tjock barriär att ta sig igenom. Men när man väl gör det, så det är då det händer någonting. Det är där någonstans det blir en slags ny... Jag tänkte säga nollpunkt, men de kommer ju så himla ofta, tycker jag, på något sätt. Det är ungefär som att man blir bättre i någon sport. Du kan liksom aldrig gå tillbaka till hur spelade jag tennis för 2 år sedan? Eller hur? Ja, men det kan du inte göra. Det kan du inte göra. Du kan inte bli... Det går inte.
Men vem är du på scen då? Om du skulle försöka ta ett steg tillbaka och säga, vem är den där mannen som springer runt på scen och dansar sensuellt i början av sina gig? För det brukar du göra.
Ja, men det var faktiskt det hände i... För jag gör ju väldigt... Alltså, så här, saker jag gör på scen, jag kommer inte på någonting som jag säger eller gör på scen som faktiskt inte har hänt. Det är ju så... Det är så jag plockar upp saker. Jag är ingen sån skicklig ordkirurg. Jag skriver ju väldigt mycket, men då skriver jag andra grejer. Men just humorbiten, då måste någonting ha hänt som jag redan har fått grönt ljus på av omgivningen. Och garva folk åt det om jag berättar någonting eller jag ser någonting roligt och jag själv tycker att det var kul. Men då vet jag redan att det kommer att funka. Och någon gång så stod jag och dansade typ pole dance-aktigt i köket på Norra Brunn. När en av servitörerna säger så, han började gråta av skratt. För att han tyckte det var så bizarrt att jag gick så in i den här dansen av den här killen i 40-årsåldern som står bara glor på sina egna lökar. Så att han är så inne i den här i rytmen, så han upptäcker sina bröstmuskler och han bara säger, fan, det här är nice. Han liksom, du vet, tiden bara upphör. Han upptäcker ingen bartender, upptäcker inte om han liksom fäller någon på dansgolvet, han upptäcker inte om någon tjej står och limmar på honom, utan han är helt absorberad av sina bröstmuskler och hur hans liksom armar bara hakar. Han blir ett med sig själv, och det kan ju se sjukt löjligt ut, men det är så ärligt, så att jag tänkte så här, ja, men jag öppnar med det, och sen dess har jag gjort det, och det är väl, vad kan det vara, 1,5 år sedan.
Men det är roligt. Men i övrigt då, vem är du? Är, ja, men du är egentligen Dominik, men bara uppskruvad.
Jag försöker lita på det ögat och örat jag har i vardagen. Att på något sätt göra livet roligare. Jag vill ju ha kul. Jag vill ha roligt. Jag tycker det finns mycket. Det finns roligheter i allt. Det finns roligt överallt hela tiden. Och är man bara tillräckligt öppen och gör någon slags anteckning, minnesanteckning om det, så är det som då betyder det ju att om du tycker att det är roligt, då är det ju roligt om du kan återberätta det. Det är klart som fan att jag har stått och tänkt så här, fan det här är skitkul, och så har det varit knäpptyst, eller så här fyra personer med diagnos sitter i lokalerna och tokflabbar för att de har liksom hajat, för de har sin egen version av det redan påbörjat och de tycker att det är tokkul, och 120 pers sitter och så här du vet, då det är klart, det har ju också hänt några gånger, så att allting är ju inte, även om man litar till sitt öga, öra och minne, så betyder det inte att det funkar på scen, men det hjälper ju onekligen.
Hur länge har det varit kul?
Jag har en moster som är 84 som bor i Prag, som är otroligt rolig och även har hårda nypor och hon har ju betytt oerhört mycket för mig. Hon är skådespelerska och har varit det. Ja, här är ju 60. Hon gick väl ut tjeckiska filmskolan, Prags filmskola, när hon var drygt 20. Så och hon hade någon slags, jag försökte härma hennes timing när jag var liten, att hon har, och dessutom har hon en intonation. Hon pratar på ett sätt som gör att man, vad hon än pratar om, så vill jag vill bara lyssna. Jag tycker om hur hon formar ordet, hur hon behandlar språket liksom innan det fortsätter ur hennes mun. Alltså sånt där kan fascinera mig oerhört mycket. Jag älskar Marie Göransson. Bara höra henne prata. Och hur hon bara, med vissa konsonanter som jag kan tycka är sexiga. Jag tycker om när hon, alltså vad hon än säger, hon kan ju säga otroligt svarta grejer, men hur hon levererar dem, så blir det så, jag tycker det finns ju någonting väldigt erotiskt i humor, det gör det ju. Det finns ju någonting, just att man blir så ledig i kroppen, det finns ju en erotisk ton i det som jag tycker är, nu låter jag nästan incestuöst i mig att jag pratar om min moster, men det är ju sexigt med språk, det är ju sexigt med kommunikation. Och når man fram, vilket du gör genom att få folk att skratta, det är liksom, jag menar, det finns inga dörrar kvar att öppna. Nej, men jag tillbringade väldigt mycket somrar i Tjeckoslovakien, som man hette på den tiden, för vi kom ju hit när jag var 4. Och sen i princip varje sommar sedan jag var 7 har jag varit i Tjeckoslovakien typ en månad på sommarloven, och varit med växlat mellan, varit med mormor och morfar och med min moster och hennes dåvarande man. Och någon slags bonusson, och de var någon slags bonusföräldrar till mig, och det var, de var ju båda skådespelare och ganska på en rätt bra nivå, så det var mycket fester, och det var, jag tyckte om att jag gillade det, jag gillade rörelserna, du vet ju hur du själv, din far var ju skådespelare, det blir ju liksom en, det blir en annan vardag. Det blir liksom en nyårsafton kan vara en jävligt tråkig tisdag, och en helt vanlig onsdag den 4 mars kan vara nyårsafton, millennieskifte.
Just.
Så, och jag kände att och när jag svarade på tilltal och så vissa grejer, så som jag sa, så märkte jag, fan, det här var ju kul. Folk skrattade åt det här. Det var liksom någonting i det här omedelbara var uppenbarligen roligt. Och då får man självförtroende i det. Ja, men då fortsätter man ju. Så att jag, på något sätt har jag väl gjort det ganska lätt för mig. Samtidigt som jag är ju extremt lat. Lite bättre nu, men jag drar mig för att Jag vågar inte nå liksom, vad ska jag säga, vågar inte i någon viss område, vågar liksom inte riktigt utmana mig själv. Om någon säger så här, fan du borde göra det här, för det här kan du göra ännu bättre, då vågar inte jag ens liksom prova i rädsla att misslyckas. Att jag nöjer mig med att jag har det, ja men jag har det latent, det får vara bra så.
Att ställa sig på någon slags stand-up-scen är ju ändå, det, för jag har samma sak, jag har varit väldigt fel, alltså jag, det är många saker nu när jag ser till, nu är jag inte jättelast gammal, men det är ändå mycket när man ser tillbaka på sin uppväxt som man tänker, fan varför gjorde jag aldrig det där, varför åkte man aldrig iväg på den jävla året på college, eller varför gjorde man, alltså sådana grejer. Men stand-up är det enda jag har i mitt liv nästan som jag känner, fuck, jag ställde mig i alla fall där och försökte vara rolig för främlingar. Så det är ändå någonting du har gjort som är, går emot din comfort zone. Det visste du ju inte att du skulle hantera eller bemästra.
Men jag började ju väldigt sent.
Ja,
det var jag var ju faktiskt över 40 när jag till slut tänkte att, ja men vad fan, jag går upp och nu gör jag det bara. Nu gör jag det bara. Norra Brunn är väldigt gammalt och en tidigare chef där som jag tror idag är chef på Café Opera. Han var restaurangchef på Norra Brunn. Jag vet att vi träffades ju många gånger ute på stan. Han sa, men ska du inte komma upp? Och det här är 20 år sedan. Men jag bara, nej. För mig var det, fanns inte på kartan. Jag vågade inte. Jag pallade inte. Jag hör ju hur sjukt det låter. Eller konstigt det låter nu när det idag är så självklart, för att jag har ju alltid pysslat med roliga saker och gärna så här spontana grejer ute på stan eller när humöret faller på, så kan jag bara, men den här känslan känns bra, nu kör jag. Och sen om jag har en publik på 2 pers eller 2000 spelar faktiskt ingen roll.
Sist vi var ute så gick vi förbi utanför Norra Brunn och så stod det någon slags sparkcykel där. Och så 2 sekunder senare så sa, tja grabbar, nu drar jag. Och så var jag på väg över sparkcykeln, över gatan.
Ja, men det är roligt att jag var på väg liksom, i väg ett kvarter.
Du var så långt bort när man tänkte, vänta nu, ska han hem på den här stulna sparkcykeln?
Ja, men det är ju så. Är någonting kul, fortsätt med det tills det liksom, alltså mjölka den spenen torr.
Och då var ju publiken, det var jag 2 till. Men vi tyckte det var kul, vi uppskattade det. Och ibland kan ju sådana skratt faktiskt värma mer än 150 företagssjälar.
Jag kommer ihåg att jag stod i en hiss en gång i Göteborg när jag hade tagit in på ett hotell. Och det var någon familj i hissen som, jag bara hörde ordet kanin. Och så hade jag gått förbi en restaurang där jag hade sett kanin på menyn. Och jag blev väldigt på väldigt bra humör. För att jag åt väldigt mycket kanin när jag var liten. För min morfar födde upp kaniner. Så jag blev väldigt på glatt humör. Och så säger jag, ja, men är inte kanin underbart? Och så säger jag att de har faktiskt kanin på menyn. Och där står den här familjen med barn. Och det blev ju en sjukt stiff hejsfärd. För de pratade ju om kaniner liksom i så här gulle avseende. Medan jag sa att kanin är under, så det smälter i munnen. Men det var ett härligt minne.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man har ju sett det i massa så här roliga reklamfilmer där du gjort humor också. Den här stockholman i chips, potatisåken.
Ja, just det.
Klassiker.
Ja, den blev fan det.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men jag hade ju inte, alltså jag såg den nu för några år sedan.
Mm.
Efter jag lärde känna dig. Mm. Och var så här, herre, det är ju Dominik. Vad sjukt. Mm. Alltså för att jag minns ju reklamen, men jag minns, jag kopplar inte det till den här stand-up-komiken som jag kände. Och sen synsambågarna såklart.
Mm.
Rätt glas och rätt bågar.
Och rätt bågar.
Ja.
Mm.
Just det. Men så att mycket sådana roliga grejer. Var det så du träffade Reborg?
Nej, vi träffades på en... Vi fick varsin roll i en gammal LO-rulle. Som spelades in 1987. Som heter Mr. Big. För jag måste få över den på DVD. Jag har den på VHS. Och sen...
En reklamfilm?
Nej, det var en film sponsrad av LO. Som handlade om fyra ungdomar som jobbar på en fiktiv hamburgerkedja. Rätt okej faktiskt, alltså för att vara en sån film som jag vet inte vad man är, typ 40 minuter lång eller något sånt där.
En slags info...
Ja, infotainment, lite spelfilms... och sen så... Och vi vart nog, jag tyckte väl att Johan var rätt stiff. Och han tyckte väl att jag var en jävla pain in the ass. Och sen två år senare så sökte vi båda manuslinjen på Bergs. Och kom in båda två. Och det var 89. Så att vi, ja, sen dess har vi varit liksom polare. Och sen så de senaste typ 10 åren så har vi, ja, men vi är ju nära vänner. Så är det bara. Vi har känt varandra snart 30 år.
Han har också lite den... Men han är också ganska... blygsam, alltså ingen skrikhals.
Nej. Alltså han är ju mycket trevligare än jag är.
Ja, men...
Alltså rent objektivt. Alltså fråga 20 random personer, så här, men vem är trevligast av Dominik eller Johan? Då 18 kommer säga Johan.
Jo, men det är för att du ibland kan låta din hjärna läcka lite, tror jag.
Mm.
Alltså du tänker någonting om någon, och sen bara råkar du säga det. Högt.
Alltså, fan, jag tycker jag har slutat med det. Jag tycker att jag har blivit bättre.
Ja, det är möjligt, men du förstår vad jag menar. Jag får hjärnläckage och du säger såhär, jag kommer inte på någonting nu. Men
jag har lagt ut så mycket stålar på tätningsmedel så du anar inte. Tätningsmedlet, aka shrink.
Men du förstår vad jag menar. Ja, här har jag en åsikt om någon. Vänta nu, det vill du säkert höra. Här är mina 2 cent.
Nej. Hur fan, usch, jag får ont i magen nu. Jag vill inte... Att det ska vara så.
Det är väl fint, kanske. Ja. Nej, men och då, sen då gick du över till... När gick du upp på stand-up-scenen första gången?
Jag tror att det var september 2006.
Och då var det... Var Johan med dig då?
Ja, precis. För att han... Johan sa ju att... Fan, vi gör som jag gjorde med Schyffert. Schyffert tryckte in mig i sin akt. Han avade sig själv mitt i sin akt. Och så gick jag upp och körde 5 minuter. Och sen så avslutade Henrik sin akt. Och gjorde vi samma sak 2 dagar i rad.
Som ett hockeybyte?
Ja, precis.
Kedjebyte?
Precis, nu provar vi en rookie här. Ja, men bokstavligt talat.
4/5 ska
jag. Ja, och det var, jag har ju det inspelat. Jag såg det för några, men 2-3 år sedan kanske. Det var ju... Det var inte dåligt, men det var fan inte bra alltså.
Jag förstår vad du menar. Det fanns någon kvalitet där, men det var med de värdemätare du har idag.
Nej, men det går ju inte. Alltså, men det är också en orättvis. Titta, här är min första serv, tennisserv. Det är ju kuriöst för liksom mig själv, men inte för någon annan. Och sen så vart det nog vintern 08. Då, någon gång efter nyår, i början på februari... Så då körde jag 2 gånger i veckan. Måndag och tisdag. Så där tycker jag, där någonstans började jag köra stand-up. I en källare på Söder. Där det var väldigt bra. För den publiken bestod av 30-40 så här goat kids.
Folk som älskade döden.
Ja, folk som älskar allt som är svart. Allt som är liksom trä, allt från träkol och mörkare. Och sen hade jag gick jag upp oannonserat på Norra Brunn på just tisdagar. Ingen visste att jag skulle dit. Jag körde 6-7 minuter, någonting sånt. Och även upp på andra klubbar alltså, jag var väldigt rädd för att även om jag inte var någon, idag Dominic Hensel låter bekant, men det är ingen, alltså det är fortfarande, jag menar, jag är inte någon.
Du är inte Johan Rheborg.
Nej, men jag är inte känd på det sättet. Folk ser mig, vad fan den här jäveln, vad fan är det?
Den reaktionen man jobbar för.
Ja, det är reaktion.
Det är därför man lägger sitt hjärta på scenen.
Ja, ja, men ibland så jag kommer Peter Wahlberg sa det till mig. Och även Babben sa det till mig för några år sedan, att hjälp människor. Folk känner igen dig. Hjälp folk så att de inte sitter och undrar medan du kör ditt material. Vem fan är det där? Du vet, men håll käft, jag vill veta vem du är. Nu har jag slutat med det, men jag vet att jag körde det ett tag, att jag verkligen presenterade mig och att folk fick säga, just det, det där jag har sett dig.
Du gjorde då, du nämnde den här synsam grejen.
Ja, men lite så.
Du gjorde den gubben lite grann.
Och filmen G och allt det där. Ja, det är du. Att man någonstans tog bort ett filter mellan mig och publiken.
Man hjälper dem in, man leder dem, man tar dem i handen. In,
så här, ja, det är ju hon eller det är ju han. Och sen dröjde det ganska långt, jag tror att jag körde i 1,5 år. Innan jag tyckte att det var, men nu kan ni sätta upp mitt namn. Nu kan jag.
Nu känner du dig trygg med.
Ja, nu känner jag mig trygg med att se mitt namn, att det här, jag är på programmet. Så jag hade inte alls, jag hade verkligen inte bråttom. Jag ville vara bra innan jag skrev under. Alltså förstår du vad jag menar, att jag vill inte jag har så sjukt svårt att med det här att för vissa komiker är ju så att men det är en dag på jobbet. Fan, det kan ju inte gå bra igen. Nej, jag vet, men jag mår ju verkligen pissdåligt när det är, jag känner att jag står bara och babblar på. Jag står bara och rabblar. Jag är på liksom en dejt, jag vill hem. Så det är klart att det är bättre idag än för 5 år sedan, att det är, jag vet, jag var i Örebro för en vecka sedan och fick en väldigt välförtjänt trea. För jag var liksom inte. Jag var okej. Okay. Jag var värd halva biljetten. Eller 30% av biljetten. Måns Möller toppade.
Vem gav dig? Blev du recenserad i någon tid?
Ja, men det var någon så här Örebro-sheriff i röd keps. Men han skrev ändå bra. Han avslutade med att jag tror att Dominic har mer att ge. Och det hade ju definitivt. Det var inte liksom vätskorna, det var inte, bränslet var ju inte balanserat, och då var det liksom stunder av lycka och stunder av va? Ja.
Ibland kommer man ju bara in lite, det är som att man, en skridskor är lite felslipade.
Ja.
Nu är jag ingen skridskoexpert, men jag tänker mig att man har, eller fel valla, eller vilken liknelse man nu vill ha. Man kommer liksom inte riktigt in i rytmen.
Men själva hela andningen och rytmen och energin.
Man älskar med någon som inte svarar på ens jobb.
Ja, men det hjälper. Det kommer ihåg att jag ofta jämförde med att när man ligger med en tjej och man smekar henne, hon är snustor efter 10 minuter, man tänker, fan, jag kan bli rolig, alltså, du vet, man vägrar gå av scen, fan, jag kan bli roligare om jag stretchar 10 minuter till, så här, nej, du blir inte rolig, så här, nej, jag är inte kåt, lämna lägenheten. Och man säger, men vänta, om jag gör så här, nej, sluta ta på mig. Och det är ju så att ha sinnesnärvaro och gå av scen är också stort.
De enda kvällarna jag blivit riktigt lång, alltså gått över 10-15 minuter, är just kvällen när det går skit. Mm. Alltså du vet, man ska stå i 25 minuter, så kommer man av efter 40 och varit dålig. För de har stått i 15 minuter bara, kom igen då, men det här kommer ni. Mm. Det här, och man letar det där. Och folk har redan bestämt sig, de bestämt sig efter minut 12. Bara så här, I'm sorry, inte
klart. Jag förstörde ju en kväll för Anna-Lena Berglin.
Jaha.
Eller förstörde, hon gick ju ändå upp och var skitkul efter att jag hade stått i 25 minuter och varit döden. Alltså jag var tråkig, jag var blöt som en valros efteråt. Jag vill dra till Vasaparken och rulla mig i hundskit. Det är bara liksom, det är bara vad jag var värd.
Det är en specifik bild.
Det, en väldigt det var vad jag förtjänade efter den. Och jag kunde inte gå av scen. Jag greps av panik och jag blev tråkigare och tråkigare, mer och mer långrandig. Kalsongerna började liksom klistras mot skinkorna av svett. Och Anna-Lena stod ändå efteråt och säger ja.
Men man kan se i ögonen på dem också när de säger så här, bra kämpat. Man bara jag kan se vad du tänker.
Fan, ja. det där är läskigt.
Fruktansvärt, och det kan hända när som helst. Det är väl lite det som är en del. Vi har minskat risken nu ju längre man håller på. Mm. Man minimerat riskerna, men man vet fortfarande, jag menar, jag förra året, jag hade en sån där kväll när jag bara bomb, du vet, jag ska headlina.
Ja, men jag kommer ihåg att jag fick ett sms av dig den där natten. Att du inte vi så god igår.
Nej, för fan. Nej, det är som att i det här laget är det som att man, nästan att Gud har övergivit en. Man bara, vad fan hände? Mm. Jag gick in, jag ställde in skorna, jag gick upp, jag drog mitt prisvinnande jävla material, och så tycker de bara inte att det är kul. Och man förstår inte riktigt vad det är. Har du haft liksom andra jobb så här sidan av när du höll på med som skådis och allt sånt där, eller vad har du gjort?
Ja, jag har ju...
Har du varit kulturarbetare på heltid?
Nej, jag har inte varit så mycket kulturarbetare. Jag tror att jag har varit väldigt mycket på så auditions och castings och gjort så små jobb. Jag vet att jag var ju väldigt bra på att jag fick ju typ min första riktiga lön när jag var 29. Jag har hela tiden hållit mig flytande, så att när jag väl började få betalt för mina saker, då var det ju liksom fantasipengar i min värld. Jag kan leva väldigt länge på väldigt lite och ha en krigskassa. Jag har nog alltid haft det. Jag har alltid nog varit väldigt... väldigt tidigt att jag samlade på 5- och 10-öringar och så här, jag hade dem i olika sejdlar, alltså olika ölsejdlar som jag hade tagit hem från Prag, att det var, och så kunde jag så här, kontrollräkna dem en gång i månaden för att se om det hade hänt någonting. Och jag hade så här, du vet, myntrör och skit, så att när jag började få riktiga pengar, det var så här, wow. Så fick som, jag vet att min första lön jag och så var det 16 000 i månaden. Jag tänkte så här, herregud. Shit, vad mycket cash. Jag vet inte vad jag ska göra av alla de här pengarna. Ja, men jag sparar dem. Nu är liksom, den här månaden är jag liksom bränt 3 och 5. Så här, 8 000 spänn kvar. Vad ska jag... Ja, men jag spar dem. Så. Jag tycker väldigt mycket om saker. Men det är ju saker som har en helt annan innebörd än att det är någonting som glänser på min arm. Eller att jag har en... Liksom en kavaj för 9000 spänn, vilket jag i och för sig har. Men jag köpte den begagnad med ny i en väldigt exklusiv second hand affär så bara hänger en fullständigt fantastisk kavaj där för 1 700. Och jag känner ju liksom, den luktar ju cash. Och den sitter som någon har liksom hällt kalvskinn på mig. Och den är min. Och jag giggar den fortfarande. Det är liksom det finaste plagget jag har. Men rent om den skulle försvinna, så har den inget affektvärde. Då har jag andra saker som jag skulle bli förkrossad för om de försvann. Någon kaffekopp efter min mormor eller någon sten jag hittade i Göteborg sommaren 2012. Jag vet var den finns hemma, för den liksom, den betyder någonting helt annat. Så just det med vad jag gjort, allt möjligt. Men min grundplåt var ju inom reklamen. Jag gjorde en bra deal med OLV, det kan jag säga. Jag har haft tur med de här sidojobben, så har jag haft tur. Det slog väl ut. Och då har jag haft råd, så att säga, att vara
kulturarbetare.
Ja, men att inte, och det har inte varit heller, det är inte heller helt lyckat. Jag har jobbat lite på en restaurang som heter Brillo, Taverna Brillo i centrala Stockholm, som för att komma in i ett kollegialt sammanhang de senaste 2,5 åren, för att men inte bli någon konstig dude som glider runt och pratar med ekorrar. Det gör jag ändå, men jag måste ha det där också. Jag kan inte vara, det blir för konstigt.
Du fick ju ett barn till, en sladdis.
Marlon
som, vad är han nu, 3, 4?
Han är 4.
Ja, precis, 4. 4. Ja. fanns det någonting därför det kan jag känna själv med barnen, att man känner så här, herre jävlar, hur länge kan man leka, alltså man känner ett ansvar för dem. Händer det någonting med det när du fick Marlon, alltså rent ekonomiskt, att man tänker så här, för man lever ju lite från jobb till jobb, alltså, så lever jag i alla fall. Man är ute och flamsar och tramsar och så, oj, här var en faktura på. Ena månaden är man rikast i världen och andra månaden så är man...
Ja, så glider man runt i container och plockar upp gamla apelsiner. Men vilket är fine för mig. Alltså, jag är asfine med det. Hela den här liksom, recyclas... Herregud, jag har gjort sådär sen jag gick i högstadiet, så har jag liksom plockat upp grejer som är... Fan, vad äcklig det är. Men vadå? Den är ju förpackad. Den bara ligger här. Men du kan inte... Fan, du vet ju inte... Liksom, men vadå? Vet jag inte vad? Har någon tagit en tugga och sen klistrat igen det här? Det är bara... Det är en dubbeljapp som ingen har. Nu är den min, nu äter jag upp den. Alltså det var så här. Ja, men för mig är det ofattbart hur man... Men det är också det att hela min släkt dödde vid andra världskriget och morfar satt i fängelse under kommunisttiden. Så att vi vet liksom, vi åt ju potatisskal som vi doppade i fil. Det var så här fredagsmys när vi flyttade till Sverige. Det var så här...
Fredagsmyset har gått framåt.
Ja, nu har vi det nice. Nu äter vi kokt potatis och doppar i surgrädde. Det är nice. Ja. Nej, jag kan aldrig oroa mig för det, alltså rent ekonomiskt, och eller för mina barn, eller så, herregud, hur ska det gå? Jag har en nytt barn här. Nej, men det jag kan inte oroa mig för sånt. Jag kan inte det. Det finns någonting i grunden som gör, men det där kommer alltid med barnen, kommer alltid ordna sig. Alltså var jag än, det finns ju något, det är ju faktiskt det enda som jag är rätt självupptagen och självcentrerad, men är jag men angår det mina barn, men då försvinner ju mitt, då ställs ju liksom mitt jag på paus, vad fan jag än gör. Och så måste jag avboka någonting, det helt uppriktigt sagt, det spelar ingen roll om det är så att, ja men sorry, men min son behöver mig, alltså det finns liksom inte, nej, det finns inte alternativ. Och det gäller väl detsamma med skulle jag hamna i någon slags ekonomiskt trångmål, så ja, men alltså det är så självklart, man föder sina ungar och sen blir någon mat över, så tar man den själv, alltså det är inte jättekonstigt, och så funkar liksom resten av, nej jag har inte råd med det här, jag kan inte resa dit, jag kan inte, nej det här kan jag inte unna mig, nej för jag kan inte följa mig ut, för att jag har inte liksom de stålarna, jag har ingen lust att sitta och liksom peta i en i brödkorgen, för att nej, men jag är inte så hungrig idag liksom. För det har också hänt liksom, när jag var yngre, jag kunde inte, jag hade inte mage och hänga med ut, för att jag hade ingen lust att så här, snylta loss, vilket jag ändå tycker att jag har gjort asmycket, men någonstans där måste jag dra gränsen, att men fan, shit, folk kan inte liksom pröjsa för mig hela tiden, det känns ju helt fel. Jag har varit väldigt duktig på att bjuda hem folk, alltså jag har bjudit igen på det sättet att men jag kan laga mat, låt mig få bjuda dig på bra grejer. Och det är liksom, nu är du min gäst och du ska få liksom prime shit.
Du har bjudit mig på några middagar. Jag har aldrig bjudit tillbaka, vilket jag skäms lite för nu när jag kommer att tänka på det. Jag får göra det. Vad gillar du för någonting?
Jag gillar allt som du gillar.
Är det sant?
Alltså har du tre rätter på menyn som du vet, som du kan laga, så tar jag gärna någon av de tre rätterna.
Men hur ser du på framtiden då, humormässigt? Vad vill du, för du gjorde ju, jag menar, du dyker upp i tv-program Solsidan och du var med i Parlamentet. Visserligen lite sent i Parlamentet, lite när Parlamentet hade haft sin...
Bara låg och så här sprattlade.
Ja, men det var inte längre den här, fuck, han har varit med i Parlamentet.
Nej.
Let's make him a star.
Nej.
Längre, som det var några år tidigare.
Nej.
Hur var det att spela in Parlamentet då på slutet där? Kändes det som att
jag hade ingen åsikt om det. Jag tyckte det var roligt att vara med. Det fanns saker som jag var mindre bra på och saker som jag tyckte, ja men det här är ju, funkar det bättre för mig. Och det är ju viktigt att Det är ju viktigt att göra. Du kan ju vara jätterolig. Jag tror att hade jag gjort mer TV, då hade jag ju varit, så att säga, då hade jag haft mer sentid runt om i Sverige. Det är jag helt övertygad om. TV har ju en otroligt stor genomslagskraft. nu ska jag vara med i en tv-serie, en liten roll i FLX nya produktion Boy Machine med Henrik Dorsin och Peter Magnusson bland annat. Så det, sån där grejer är ju väldigt kul. Och sådana lite sido, ja men så här små roller. Och sen är jag bara, alltså, det har varit nära, det har varit, jag vill inte säga vad det var just, men det har varit nära ett par gånger när jag har känt att, alltså vet, jag har tagit bort staniolet från champagnen och börjat skruva liksom på stål på
jobbigt
det
där.
Ja, det är jobbigt. Ja. Och det har varit så sjukt jävla nära. Och det har varit liksom callbacks på casting, att det betyder att man får komma tillbaka en gång till. Man har fått prova mot nya skådespelare. Det har varit så här, så det är, du kan inte komma närmare. Och så har det varit så här, ah! Nej, det var inte så. Jag tycker inte det är så, jag tycker inte att det är så jobbigt ändå. Jag är inte, jag kan inte vara, jag är liksom ändå inte missnöjd med, men det professionella livet ändå. Jag gillar det jag gör och jag skulle vilja göra det i större omfattning. Men även det jag gör, det känns bra. Och då är jag tacksam för det. Att det ändå, att jag faktiskt gör det som känns bra. Jag går ju upp på scen och är fri. Och känner att jag får energi och jag får lugn och ro.
Det är väl det man vill. Man vill nå någon slags frihet. Sen får någon gärna pröjsa för den här friheten också.
Ja.
Jag tar gärna den här friheten. Men
det är liksom, precis, man är liksom sin egen så här positivhalare och sin egen apa som glider runt med sin lahatta sen. Och,
kan jag fakturera er för den här friheten jag har precis tagit med?
Precis.
Vad tycker du själv är kul då? Vad skrattar du åt?
Jag har en väldigt, väldigt bred humor. Återigen, det är som en nära... Alltså, Marie Göransson, jag var på ett föredrag med henne på ABF-huset av alla ställen. Det var typ jag och 56 pensionärskärringar. Helt obegripligt hur man ändå ser en blänkare i tidningen. Intervjuad, Paula Ternström intervjuar Marie Göransson. Jag tänkte så här, fan, du vet, jag var där en timme innan. Jag tänkte så här, jag vill komma in.
Du var där först?
I princip. 60 spänn för att höra Marie Göransson sitta liksom tre meter från Marie Göransson och höra henne berätta om sitt liv som skådis i en dryg timme. Det var helt underbart. Och hon sa någonting om att du kan vara hur bra som helst, men du kan aldrig lura publiken. Jag vet exakt vad hon menar med det. Du kan aldrig lura publiken. Jag kan ju bli själv. Jag kan säga, men vad är det som är bra? Men jag tycker det finns jättemånga, jag tycker det finns jättemånga bra ståuppare. Jag tycker det finns sjukt mycket roliga människor som tyvärr inte står uppar. Jag träffade Klara Zimmergren på Centralen på vägen hit. Jättetråkigt att hon inte vill göra det. Eller Josefin Bornebusch eller Rakel Molin. Alltså människor som är så fruktansvärt roliga. Som bara har... Du bara ser dem och du vill veta mer. De hinner inte öppna munnen och säga hej förrän du bara säger så här, säg någonting till mig, tilltala mig. Jag kan säga vad jag inte tycker är kul, det är när man låtsas. Det gör mig fruktansvärt provocerad. När man låtsas att någonting är roligt.
Eller när
det blir infantilt. Och då menar inte jag tycker om barnsliga grejer, men när det är liksom, när en vuxen människa står och inte är men inte våga lita på att vara sig själv. Det gör mig... Nej, ett sånt gäng vill jag inte hänga med när kvällen är slut.
Men vad menar du? Alltså ett gäng, alltså någon som...
Jag vet, jag kan inte förklara det. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Någonting som bara är...
Förställt?
Ja, förställt. Det blir... Man får bara ont... Man bara säger sig om efter den här utgången hela tiden. Men det finns ju... Jag vet inte. Svensk publik är ju också så oerhört snäll. Alltså svensk publik är så snäll. Det finns ju komiker, de hade blivit levande begravda i USA eller England. Det hade inte liksom funkat, men här kan man ju hålla på i åratal. Och det är fine. Alltså det, på något sätt, ja, jag är rankad 497 på rankingen. Och det, men det, det finns ju, det, det, alltså det finns ju alla nivåer. Jag är inte, jag kommer heller aldrig bli inte vet jag, Louis C.K. eller Glans eller Rakel Molin. Jag kommer aldrig bli hon är ju fan, alltså hennes, jag gillar att och improvisera fram karaktärer. Men jag kommer ju aldrig bli, jag kommer liksom aldrig, ja men hon är så fantastisk. Hon bara, alltså när man transformeras till någonting som är, som man känner igen, som man gillar och tar in i sin kropp och i sitt huvud och blir den personen, men ändå sin egen prägel på. Det är ju liksom, ja men det är ju en begåvning som är helt utomjordisk. Och det är så här, ja men jag får väl, jag är nästan där. Och någon gång kanske jag anser att jag är, ja men nu är jag det också, nu kan jag också det. Nu är jag, nu, det här gör jag bra. Det här gör jag riktigt, riktigt bra. Jag vet inte, man siktar man inte på att, bli, att det ska liksom bli bättre och bättre hela tiden?
Jo, det tror jag. Jag menar, som jag sagt, jag tycker redan du är en av de 20 roligaste.
Tack, det betyder mycket för mig.
Ja, fint. Ja, fint. Tack för att du kom och åt ett ägg tillsammans med mig.
Ja, jag avslutar här med en banan. Nu ska jag gå och träna. Tack, Messiah.
Det är som att se en hel kostcirkel bara avhandlas här framför mig.
Nu ska jag trycka min nya grej, för jag kommer bli tight som tight i midsommar. Så jag kör bara så här kycklingskin och Gainomax som smoothie. Bara zzzzt.
Är nytt material på gång?
Nytt material. Jag brukar säga det som alla. Jag kan få vem jag vill då, för att problemet är att ingen vill ha mig.
Tack för att du kom. Det är intressant när man gör de här intervjuerna med komikerna. Det är väldigt olika. Jag tycker att dess personlighet kommer fram rätt väl. Man hör ju till exempel med Dominik då, vilket oerhört intressant. Alltså jag skulle kunna lyssna på hans stämma i timmar. Han har det här drivet ibland som man ser vissa amerikanska talkshowgäster har. Som att man kan bara lyssna på dem om och om igen, för att de har någon slags tryck i rösten när de pratar. Dominik har ju, alltså man har ju sett honom dyka upp, som vi nämnde i intervjun, överallt. Det här rätt glas och rätt bågar. Och den här OLV-reklamen, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han stod i ett potatisland, han var den här urtypiska stockholmaren, och så sa han, vad står vi någonstans, vad är det här för djungel, någon slags potatisåker. Och nu i höst kan ni se honom i TV4s nya humorserie Boy Machine, som jag tror har premiär här i september. Så kolla det och gå och se honom live gärna. Han finns på hemmaplan på Norra Brunn fredag 4 september, fredag 11 september och fredag 9 oktober i höst. Det är fler datum också, men där är väl några helgkvällarna på Norra Brunn är ganska speciella. Om man inte har varit, så gå gärna och se. Det blir ett bra, om man gillar svensk standup så borde man ha varit där åtminstone en gång. Dominik finns också på Instagram och Twitter. Följ honom där, följ gärna mig också. Jag heter @messiahhallberg. Tack till Clarion Sign, tack till Andreas Bergfeldt för bilden, tack till Henrik Nyblom för vignetten. Vi är väl tillbaka nästa torsdag med en ny rolig person. Ja, vi tackar så. Vi hörs. Vi ses. Ta hand om er.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.